Men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi du brukar ju ha så roligt när vi sitter och bara och vet du, fördriver tiden med att prata skit om ingenting.
Men jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
Ja, varför ska jag sätta att... min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
Sluta med det. Det är oförskämt. Hej och välkommen till Relationspodden Norrena och Frans. Oj, vilken hurtig radioinledning jag, jag gjorde på den här podden.
Är det liksom 90-talet som ringde?
Jag tänkte det, jag tänkte det.
Eva Frans som var hallå på jo. 90-talet.
Så måste vi ha någon sån här, vet du, om vi tycker att någon säger något dumt så måste vi ha en sån här spoleffekt. Ja. Till sånt här. Ja. Men vad bra, 90-talet, det saknar man ju lite. Men dagens brev här i Relationspodden, de kommer inte från 90-talet utan de är ju som alltid högaktuella. Men det här, det blir igen ett sånt här avsnitt med lite gott och blandat. Dilemman och funderingar som ni har skrivit in till oss. Ingen röd tråd, inget tema, utan högt och lågt och brokigt. Mm. Och jag tycker om när vi gör sådana här avsnitt faktiskt.
Ja, det kommer att handla om allt möjligt. Som mycket aktuella ämnen faktiskt. Till exempel nu då sommarlovet står för dörren. Hur ska man hantera ett väldigt negativt barn?
Eller en kompis som hellre umgås med AI än någon annan.
Ja, och är det liksom, och är snällhet det nya svarta? Är det det vi behöver nu då världen brinner? Men vi ska börja med lite telefonvett och etikett.
Precis, här har vi signaturen 49 år och kresen med mitt lugn har skrivit så här. Hör ni, det här känns som ett viktigt ämne som många säkert känner igen sig i men som man ju nästan inte vågar tala högt om. Det här med att man ibland inte svarar på meddelanden för att man helt enkelt inte längre vill ha vissa människor så nära. Inte för att man är arg eller för att man vill såra den här andra utan för att man har blivit bättre på att känna efter vem man faktiskt mår bra av att umgås med. Jag tror vi är många som har hållit kontakt av vana, artighet och dåligt samvete mycket längre än vad egentligen ska vara bra för oss. Och först så blir det mest undvikande svar och att man alltid har något förhinder. Men man kan ju inte hålla på det sättet hur länge som helst. Så måste man alltid svara bara för att någon skriver. Och vad svarar eller gör man om den andra fortsätter att skicka meddelanden fast man själv aldrig någonsin svarar, undrar 49 år och kresen med mitt lugn.
Mm. Oj, oj, jag tror att många känner igen sig i det där. Alltså jag måste säga att min ärliga åsikt är att om någon skriver till dig ett meddelande så svarar man alltid. Jag tycker att man gör det. Jag tycker att det här med att ghosta folk eller att lämna någon på read eller vad de säger kidsen, att man lämnar ett meddelande så att den ser att du har läst det men inte svarar. Jag tycker att det är fel för att det tar inte så länge att skriva ett meddelande.
Det beror dock lite på meddelandet, tänker jag. Att ja. Om man till exempel skickar nu en knasig bild så kanske man inte förväntar sig ett ha-ha genast eller så här. Men om man faktiskt skriver en fråga, tar upp någonting, återkommer gällande något. Så ens ett hastigt, att man kvitterar att jag har läst, okej, ja visst, så här.
Ja.
Det ska man nog göra om man vill fortsätta hålla kontakten. Men vad om man inte vill fortsätta hålla kontakten? Det var ju kanske det som var grejen.
Ja, det var ju mera det nog förstås. Men att om vi nu börjar där med att jag tycker att det är artigt ändå att svara på någonting. Att om någon frågar, ska vi göra någonting imorgon och du vill inte göra det? Så då kan du inte bara lämna det, att du bara ghostar den. Då kan du säga att nej, jag kan inte imorgon. Hej då.
Jag vill inte.
Jag vill inte vara med dig. Alltså det här med att fejda relationen, det är ju egentligen det som det handlar om. Okej, alltså... Jag är ju lite feg också, att jag skulle vilja vara den där som vi säger, du måste ta det svåra snacket. Men inte har man ju lust att göra det heller. Alltså jag brukar bli mer sval och mer kortfattad i tonen.
Ja, och ibland känns kanske det svåra snacket lite onödigt, för det kan ju hända också att man nu inte har något behov av att med buller och bång smälla i dörrar och säga upp bekantskapen för all framtid. Mm. Att det här är inte en person som man nu tycker jag så illa om att man aldrig vill ha någonting med den att göra. Men man känner bara att just nu ger den här relationen inte mig någonting. Och till exempel den här kompisen är så gnällig så att jag blir deprimerad av att umgås med henne. Eller så här. Men kanske man hittar tillbaka till varandra igen. Det behöver liksom inte vara så stort drama i det här. Och det är då man kanske tar till den här lite mesiga varianten. Att simma ur bild. Mm. Bli så där lite avståndstagande, inte ha något initiativ och inte riktigt kanske svara väldigt kort på meddelanden, aldrig skicka något roligt tillbaka och så här och hoppas att den där andra ska lite tappa intresse för en.
Ja, alltså, och jag tror ju att det är en naturlig del av livet att man tappar kontakten med folk. Jag har slutat ta stress för det där. Jag kom på mig själv faktiskt senast igår då jag körde med min bil. För en gång skulle helt ensam och odistraherad. Då tänkte jag, genast, nu borde jag passa på att ringa åt den där eller den där som jag, inte hör, som jag tänkt att jag borde höra av mig till. Och så tänkte jag att vill jag ringa den här personen? Så var det inte egentligen. Att jag vill kanske hellre bara vara själv. Och att det också är naturligt att liksom vissa människor har du en tätare kontakt med under en viss period av en orsak. Och sen att om det blir så att man måste tvinga sig till det, så då kanske man inte ska göra det. Utan då kanske man bara låter det fara.
Ja, men för att återgå här till brevet. Måste man alltid svara bara för att någon skriver? Nej, men det är ju hövligt kanske att göra det. Och vad ska man sen göra om den andra bara fortsätter och fortsätter fast man själv har försökt lite sådär tona ner kontakten?
Ja, det har ju också varit folk som har skrivit, jag minns något brev där det var sådär att det bara kommer mera och mera och liksom meddelanden kvällarna igenom att nu har jag kommit hem från gymmet och nu ser jag på den här serien och man är sådär att jag orkar inte kommentera allting. Nej. Att då kanske man bara måste ignorera det till sist. Eller jag brukar ibland också göra sådär att jag svarar på det först nästa dag. Eller något sånt här. Det kan man kanske också göra. Eller sen, vet du, jag har faktiskt också sagt nog det här. Jag har ganska lite tid att träffa folk. Så att sen då någon säger något att ska vi göra det här så kan jag säga att nej men vet du, jag hinner helt enkelt inte. Att jag hinner inte med typ någonting just nu. Att det går inte.
Och det är ärligt. Det är så det är.
Att jag kan höra av mig om det lugnar ner sig något skede. Men tyvärr, jag hinner inte och jag orkar inte. Att sanningen är också ganska bra ibland. Om man säger det på ett liksom ändå ett schysst sätt. Man behöver inte säga att jag vill inte umgås med dig för jag tycker att du är störande.
Och jag skulle ju tro att väldigt många, ja precis som vår brevskrivare här säger, det här är ju någonting som väldigt många gör. Och det är ju, nej inte det nu sådär 100% schysst, men det är ju också lite det att om du inte riktigt vill vara med den här personen, umgås med den här personen, då har du ju väldigt lite att erbjuda den där personen. Det där forcerade umgänget skulle ju vara att slösa båda er tid. Att ja. På något sätt då kanske hoppas att den här andra skulle förstå att jag har inte nu det du hoppas på. Jag kommer inte att vara den här roliga kompisen som hänger med genast när du vill hitta på någonting och som svarar genast när du har någonting på hjärta. Jag kommer inte att kunna vara den här personen för dig. Och hoppas att du hittar någon som kan göra det istället om det är det här du behöver. Men jag är inte rätt person för det här jobbet. Inte vet jag, kanske man kan svara det.
Någonting i den stilen.
Fråga någon annan, jag hinner inte med dig.
Ja, ring till någon som bryr sig.
Nej, fy vad hemskt. det skulle ju vara ett sätt att vara väldigt
nej,
tydlig.
Nej, det kan man inte säga. Ja.
Men alltså, vi hade egentligen inte något bra svar att ge dig nu här du som skrev. För att jag tror att vi är väldigt många som gör det här. Det är inte 100% schysst. Men det finns liksom inte riktigt alltid något bättre alternativ. Och att sen börja vara väldigt uppriktig och så här. Så kan också göra det till en större grej än vad det egentligen är. Så det är knepigt.
Följande ämne, det här tycker jag att är superintressant, handlar om snällhet som sagt. Och det är signaturen Be Kind Always som har skrivit att jag upplever att någonting har hänt på sistone. Att folk i min omgivning har blivit bättre på att kommunicera, bättre på att lyssna och bättre på att tala om andra med respekt. Jag undrar om det här är ett resultat av MeToo eller samtyckeslagen, antirasismdiskussioner eller en allmänt större vetskap om skadliga relationer. Kanske är det bara jag som har vuxit upp och blivit klokare med åren, det kan ju hända också. Men finns det just nu, i tider av krig och destruktivitet, en större längtan efter varma människor och äkthet?
Ja du, be kind always. Jag hoppas ju det. Jag hoppas att det här är det nya svarta. Alltså att snällhet är en trend som är tillbaka och som kommer att hålla i sig gärna för evigt. Jag tycker att det tydligaste exemplet på det här är ju kanske när man tittar på humor. Vad som var helt okej humor på bästa sändningstid när jag växte upp. Mycket av det är så föråldrat nu som man skulle ju aldrig liksom, vad stå upp komiker hävde ur sig då helt öppet, det skulle aldrig gå hem. Man var ofta ganska elak, man gick till personangrepp, det var trendigt att roasta varandra och göra sig lustig över folks svagheter och tillkortakommanden och komplex. Och det här gör man ju helt enkelt inte längre. Det är liksom inte okej och det tycker jag. ibland kan jag lite sakna, det var lite roligt också att vara lite mer elak, men nu är det här ju definitivt en sund utveckling. Varför ska man såra folk?
Mm. Och sen tror jag också det här med att man verkligen möts som människor, hur banalt det ändå må låta, så tror jag ändå att vi är lite svältfödda på. Vi skulle egentligen kunna ta det här nästa brevet också här i samma veva, för att det hänger lite kanske ihop. Eller vad säger du, Eva?
Ja, på sätt och vis. Här har vi signaturen Hatar AI32 som skriver så här: jag har en väninna som helt har snöat in sig på ChatGPT. Man kan inte föra en verklig diskussion med henne utan att hon tar fram telefonen och frågar AI istället för att sitta och spåna, så som vi gjorde förr. Hon har dessutom berättat att hon på kvällarna brukar prata med ChatGPT om allt möjligt, och det känns nästan som att hon upplever AI som en riktig vän. Min analys av det här, hur man promptar har ju stor betydelse för hurdana resultat man får, så det kan säkert lätt hända att hela diskussionen blir snedvridna. Att be ChatGPT att hålla med om det man säger är ju inte särskilt konstruktivt heller. Men så finns ju också de där tragiska exemplen på ungdomar som har använt AI som terapeut och sen i värsta fall till och med begått självmord. AI-företagen börjar bygga upp en del extra säkerhetsfunktioner i bottarna med tanke på minderåriga, men det kommer nog ganska sent och det funkar kanske inte alltid så bra heller. Så hur ska jag få min vän att fatta att AI förstör mest, och hur ska jag få bukt med det hela? Jag har försökt hinta det här till henne, men hon fattar inte vinkeln. Måste jag bli arg eller hjälp? Skriver Hatar AI32. Jag hatar också AI,
ja.
Så jag kan bli din kompis.
Ja, alltså jag har ju hatat telefoner länge och AI har ju gjort det här ännu värre. Alltså jag minns redan för en 10-15 år sedan så var just det här med att man hade den där vibrerande telefonen på bordet någonting som sårade mig om jag träffade en kompis. Och speciellt om man tog upp den och genast tappade. Man tappar genast folks uppmärksamhet och de har den där telefonen med sig. Och jag var faktiskt också på en resa här, och då var det att genast man ställde sig frågan att vad ska vi äta ikväll? Så var det genast telefonen fram, AI, var ska vi äta ikväll?
Vad säger du, Claude? Vad skulle vara gott?
Ja, nej, men liksom att det blir liksom en snedvriden och en sån här liksom att man är inte närvarande i sitt eget liv. Och jag vet att jag predikar det här hela tiden, men det ligger någonting i det. Och det här är just liksom kopplingen, tänker jag, tillbaka till det där förra, att behöver vi mera någonting som är äkta och genuint, och de här mötena, att vi träffar inte våra vänner mera, och om vi träffar dem så vad pratar vi om och på vilket sätt umgås vi med dem? Jag menar, jag tycker att det hänger ihop ganska mycket det här, att en liksom längtan efter äkta möten med andra människor och sen en frustration över att bli överkörd av en mackapär.
Ja, det är ganska synd, för båda de här breven vi läste här nu handlar ju i någon mån om ensamhet. Alltså den här vännen som vänder sig till artificiell intelligens för att få sällskap. Fast hon nu har en helt riktig vän som skulle vilja hålla henne sällskap, som hon gjorde tidigare. Och det tidigare brevet med den här som skickar vännen som skickar meddelande efter meddelande till någon som inte riktigt skulle orka umgås med henne längre. Mm. Men apropå snällhet, jag menar, om någon inte är snäll så är det ju AI. AI kanske låtsas vara snäll, men AI är ju inte en människa.
Nej. Och AI är väldigt miljöförstörande. Det tycker jag att är en stor orsak för mig att hålla mig långt borta från AI. Nu använder jag ju förstås sökmotorer och sånt här och kan fråga AI någonting som jag inte hittar svaret på. Där tycker jag att det är liksom en bra uppfinning, att inte jag som anti-AI, men då man börjar se lite på alla de här stora centrerna som byggs upp här och där och som förstör dricksvatten och förstör naturen och miljön och allt det här, så jag måste säga att jag är skeptisk. Jag visste inte att det kan vara en så här pass stor miljöbov faktiskt. Kanske det skulle kunna funka på din kompis att du skulle ta upp den saken, eller kanske skicka några videon på sådana där man säger att här var för en flod, den finns inte mera, för det här centret här har sugit upp allt vatten ur marken.
Ja, det är ju det där som man kanske inte riktigt tänker på när man hastigt och lustigt nu ställer en fråga till AI och får det, att det här faktiskt vad som faktiskt händer i andra ändan av den här proceduren. Men ja, alltså jag kan bli ganska provocerad av det, att man som, jag är inte heller, alltså klart att jag inte är mot artificiell intelligens. Jag förstår att det här då, som det sägs, det är ett värdefullt och viktigt och behändigt redskap och ett verktyg. Men jag menar, jag är ju jag jobbar ju kreativt. Jag är författare. Jag skriver böcker. Och jag blir så förbannad eftersom jag vet att ganska många av mina böcker, innan man börjar förstå att man borde ha satt med i sina avtal att jag kommer att stämma er om ni använder mina texter för att skola upp några AI-bottar.
Just det.
Så ganska många av mina böcker har använts då för att lära upp AI i olika saker och ting. Så man kan kanske gå in och säga, men nu skulle du kunna skriva en bok här, lite sådär som Eva Frantz skulle skriva den, och den skulle säkert skriva den någonting. Helt gångbart. Och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt problematiskt, så att jag är ju väldigt mycket emot det här. Jag kan förstå att AI fungerar i många sammanhang och att det är praktiskt och så här, men jag tycker AI ska hålla sig långt ifrån kreativitet och också gärna ganska långt från medmänsklighet. För jag tror att det kan, man är ute på minerad mark och man börjar allt för mycket förlita sig på AI som sällskap, som rådgivare. Jag tror att man kommer att i längden göra sig själv ganska hjälplös. Lite på samma sätt som att, minns du Hanna, när vi var små och man skulle någonstans dit man inte hade varit förr, då förberedde man sig. Man kollade upp på kartan i telefonkatalogen.
Ja, man lånade de här reseböckerna från Bibban. Kommer du ihåg, här är boken om Paris.
Ja, precis. Man gjorde ju allt det här. Man tänkte först och gav sig iväg sen. Och nu tontar man bara iväg nu i någon riktning med någon buss som man inte riktigt vet var den stannar och förlitar sig på att man nog ska hitta för att man kan kolla på telefonen var man är. Man har ju blivit ganska fördummad i och med det här.
Ja, och sen är det också undersökt det här också att dagens unga, alltså de som går i skolan, det är inte fel mot dem utan de är en produkt av vår värld. Att det här är den första generationen som kommer att bli dummare än den tidigare generationen. Och det är helt enkelt för det att man inte behöver tänka själv mer och man behöver inte skapa någonting själv. Man behöver inte träna sitt kritiska resonemang och sånt här och sin kreativitet och allt det här. Att det är ett resultat av det också. Att jag tänker det här kanske också, har du pratat med din, tillbaka till brevet här, att har du pratat med din vän om de här sakerna? Eller frågat så att ja, det verkar som att du frågar liksom ChatGPT hela tiden om det här. Varför gör du det? Tycker inte du liksom att brukar du inte tänka på att vilken miljöförstörare det är? Att kanske ni skulle kunna, vet du, få en diskussion av det där och sen fast säga att om din kaveri nu ändå är en sån där som är intresserad av saker och passar det här att, men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi det brukar ju ha så roligt att vi sitter bara och vet du, fördriver tiden med att prata skit om ingenting. Liksom
för
att det
vi har ett, för att du och jag har ett gemensamt förflutet, vi har en humor, vi har en jargong.
Ja.
Men ändå föredrar du att sitta och titta på din telefon och kommunicera med den. Jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
Exakt, och säga att vet du vad, om vi ska umgås så tycker jag att vi lämnar telefonerna i väskorna. Eller man kan ju ha den på ljud så att om någon nu faktiskt ringer och behöver få tag på en så då är man anträffbar. Men det här man ständigt som vän ska sitta och konkurrera med den där telefonen, det är väldigt ofint. Om du känner dig lite träffad, du som lyssnar nu där och vet att du brukar lite dina ögon dras till telefonen när du sitter och umgås med någon kompis och du måste nu absolut kolla vad var det för en notis som kom där nu då. Sluta med det. Det är oförskämt. Men jag ska flika in ännu en sak lite apropå det, Hanna, som du sa om att den unga generationen kommer att bli fördummad. Det som jag tycker är en glädjande tendens för att återgå till det här med snällhet, det är att dagens unga, de är så förbannat mycket smartare än jag. Och de har också en ganska klar syn på AI. För det är ju de som nu ska studera och hitta jobb i en värld där ingen jäkel vet vilka jobb som ens finns kvar om 10 år. Så vad ska man då studera? De är ju frustrerade och ser ofta på det här med ganska, ganska klartänkt och realistiskt. Och har inte gått in i något sånt att nu ska vi inte vara bakåtsträvare. Det här är ett tåg som vi inte längre kan stoppa. Jo, vi kan stoppa tåget. Det går hur bra som helst, bara vi inte låter miljardärerna bestämma alltsammans. Så jag litar på de unga. De är smartare och de är också, som den här ena brevskrivaren konstaterar, snällare. Och de är bättre på att tala om det som smärtar och sätta ord på vad de känner. Så jag väljer att se på framtiden med hopp. Och det beror på ungdomen och inte på den artificiella intelligensen. Jag pratar som i krön i går idag.
Det känns lite så, men det är ju härligt. Du är ändå prisbelönt skribent, så
ja,
kör på bara.
här förstår jag mig på så att svetten lackar. Ja. Det är kanske bäst att vi tar nästa brev.
Nej, jag tycker att det är härligt, för det här är det som AI inte kan ge. Det är liksom att du säger någonting med affekt och med känsla, så kör på bara.
Tant svevar iväg. Här kommer ett brandtal mitt i alltsammans. Hoppsan.
Hej, nu tar vi och lämnar AI. Nu tar vi nästa brev här i vår väldigt blandade brevkörd i dagens dilemma-avsnitt. Och nu ska det handla om barn som är negativa. Det är Borttappad 39 som har skrivit om det. Jag lyssnade på ett avsnitt av Relationspodden från förra sommaren där Stefan Randström var med som gäst. Och ni talade då om personer som är negativa hela tiden och hur man ska hantera sånt. Till exempel att i värsta fall helt enkelt bara gå vidare. Men vad om det är fråga om ditt eget barn? Jag har ett lågstadiebarn som är konstant negativt från morgon till kväll. Hen ser ingenting positivt i någonting alls. Vi försöker överösa hen med positivitet och beröm, men då blir hen bara ännu mer irriterad och det här drar ner på stämningen dagligen. Det här har hållit på så pass länge att jag är helt matt och jag vet inte vad jag ska göra. Till saken hör att jag själv har en ganska traumatisk barndom med en förälder med grov alkoholism som har lämnat familjen då jag var liten och också andra traumatiska scenarion. Och det här får mig att tänka att om det här barnet bara skulle förstå hur lyckligt lottad hen är att växa upp i ett tryggt, stabilt och kärleksfullt hem. Nå, det här kan jag givetvis inte tala om med ett så litet barn, men jag vet inte vad jag ska göra, skriver Borttappad 39.
Och nu vill jag säga här till Borttappad 39 att vi beklagar att ditt brev har nu blivit liggande ganska länge, så jag hoppas ju kanske lite att den här situationen har löst sig på av sig självt, men min tanke när jag läser det här är ju kanske ändå att du kanske inte behöver vara så oroad, för en del personer är ju helt enkelt dysterkvistar. Alltså sådana som Ior i Nalle Puh.
Mm.
Som det nu inte går någon större nöd på, men man är alltid lite såhär, nojo.
Mm.
Och man undrar att blir du någonsin glad och uppspelt? Någonsin överhuvudtaget? Och den andra säger, ja, jag är jätteglad just nu.
Mm.
Att det kan hända att det är fråga om personlighet. Att ditt barn helt enkelt inte är den där som visar sin glädje. Men förstås, sen kan man ju nog säga ifrån att vet du, det drar ju ner hela familjen när du går omkring och gnisslar, unge. Att du har det faktiskt ganska bra, så kanske du skulle försöka sluta marra nu och lägga märke till allt som är jättefint istället.
Mm. Ja, jag tror nog att man behöver hjälpa ett barn på den där fronten. Att ett barn kan ju också fastna i en tankegång och ett tankemönster som inte är särskilt skönt att vara i. Och just det här med att till exempel att glaset alltid är halvtomt, så kan ju vara en sån grej. Det fastnar ju vi vuxna lätta i också, att man går omkring och säger att hur är det? Nåja, det är väl helt okej. Och så börjar man tänka, det är egentligen ganska bra. Jag har det faktiskt ganska bra idag och jag är på ganska bra humör. Jag är inte hungrig och så här. Okej, det är samma som att ja, men jämför med barnen i Afrika. I vilket barn har blivit glatt av det?
Ja.
Liksom att det funkar ju inte på det sättet. Men jag tror nog att det där att hjälpa barn också med det här med tacksamhet, som ju ändå är nyckeln till glädje. Så det tror jag nog att kan funka. Men jag förstår också att du är trött på att försöka muntra upp någon som bara marrar och är gnällig hela tiden. Vet du vad, jag tycker att du borde få en paus från det här barnet emellanåt. Alltså, men jag säger det här alltså för jag har också ett barn som i perioder har haft det ganska besvärligt och då tyckte jag till exempel det här att ha en hund är ganska så skönt för att man kan gå ut och gå med hunden och man får en liten stund för sig själv och så orkar man igen lite till och så här. Och sen har jag också nog sagt till barn emellan då de går omkring och sådär tonårsgnäller att vet du, jag har varit på jobb till klockan 5 att jag har faktiskt inte någon kapacitet att bära upp dig. Att nu orkar jag inte muntra upp det. Att nu har jag försökt här i 20 minuter att förklara varför ditt liv ändå är helt värt att leva så här. Och nu orkar jag inte mer. Att gå och göra något annat då. Att det, som förälder behöver man inte heller orka med allting. Jag tycker också att det är viktigt att markera åt barn att jag orkar inte med dig då du är så förbannat gnällig hela tiden. För ingen ute i världen kommer heller orka med en sån där som bara gnäller och klagar hela tiden.
Och så tänker jag också när jag läser det här brevet att de saker ni har prövat, alltså att berömma mycket, mycket positivitet, det kanske inte är det bästa sättet att nå det här barnet. Om det är fråga om en personlighet där man tycker att hon säger ju bara det för att hon måste, för det är min morsa. Mm. Att man liksom avfärdar berömmen när det kommer från mamma. Jag tycker det är jättefint, alla ska överösa sina barn med beröm, jag menar inte det, men kanske lite försöka fundera på miljöer och sammanhang där det där barnet får känna att hen lyckas med saker. En hobby där barnet själv märker att jag är faktiskt förbannat bra på det här. Mm. Alltid är kanske inte skolan rätt på att om man är bra i skolan så kanske man får liksom sådär briljera där. Men att alla skulle känna att det här är jag extra bra på och nu lyckades jag med det här. Mm. Att kanske försöka öppna upp och se sig om efter platser. Att finns det någonting som får den här ungen att lite dra på smilbanden, då ska vi göra mycket av det.
Mm. Alltså jag måste faktiskt, nu när vi talar om det här, så vill jag dela med mig av ett tips som jag fick då det kommer till barn. Och det här tyckte jag var så pass bra och det var jättebra påminnelse. Så jag passar på att slänga in det här nu i vårt dilemmaavsnitt. Och just det här med beröm Eva, som du var inne på. Att vi har en tendens att då barn blir bra på någonting så förväntar vi oss genast att de ska bli bättre på det. Att då kan det vara att, ska vi säga att ett barn har lyckats med någonting som inte barnen lyckades med för ett år sedan. Så är vi sådär att, åh vad jättebra, nu gör vi det lite svårare. Att vi skruvar upp förväntningarna hela tiden. Att vi måste låta våra barn platåa.
Just det.
Att det här är den största gåvan vi kan ge dem. Att då de klarar av någonting så sätter vi inte genast att okej, det där var bra, men nu måste du göra ännu mera. Att många barn i dagens tid speciellt så liksom att det blir högre förväntningar på dem hela tiden, vilket gör dem stressade och olyckliga och känner att de aldrig kan vara tillräckligt bra. Och jag tyckte att det var så bra att låta ditt barn platåa.
Absolut.
Att sen i något skede, sen om man har varit där ett tag och tänker att okej, nu kanske det skulle vara dags för en ny utmaning, så lägger man till någonting kanske längre fram, men att inte genast man klarar av något så det är sen okej, nästa.
Så och det kan bli en ond cirkel det där också om barnet vänjer sig vid det här att mamma blir så glad när jag har lyckats, så är glad för att jag har lyckats. Så nu måste jag lyckas för att mamma blir glad för att jag har lyckats. Och så liksom bara blir man där och tvinna på. Det ska också vara jätteokej att inte prestera speciellt mycket emellanåt. Mm. Och föräldrarna är nog lika stolta i alla fall. Så det där är ett väldigt bra tips. Och det där är säkert också någonting som man måste komma ihåg. Att när man försöker, om man gör en stor affär av det här att jag vill bygga upp mitt barn, jag blir bara glad om mitt barn är glatt. Så då sätter man ett ganska stort ansvar på det där barnet som kanske nu just då lite har tappat sugen och det nu inte känns så himla kul. Att nu är jag dessutom mamma besviken för att jag är ledsen.
Mm.
Och det är inte heller schysst. Så det här är en svår balansgång, men att läsa rummet, fortsätta prata med det här barnet och sen också till vår brevskrivare här som själva haft en kämpig barndom och därför värnar extra mycket om att ge sitt eget barn den bästa tänkbara barndomen. Att ändå känna sig trygg i det här. Jag gör ju faktiskt mitt yttersta. Jag vet inte riktigt varför min unge är så dyster av sig, men jag har nog gjort mitt allt och jag kommer att fortsätta att göra mitt allt och det är bra nog. För jag försöker faktiskt höra och se mitt barn och hjälpa mitt barn. Och det att vi inte har hittat på patentlösningen redan, så det är inte ett stort misslyckande, utan vi fortsätter.
Mm. Tack för de här breven. Det var de dilemman som vi hann med den här gången. Vi har flera som väntar här i kön, så vi ska ta och göra ett nytt dilemmaavsnitt snart där vi fortsätter att ta lite sådana osorterade brev om ditt och datt. Men kom ihåg att du kan alltid skriva till oss om du har en fråga, relationspodden@yle.fi, och vi lovar att vi ska bli också snabbare på att besvara de här frågorna.
Och Hanna, vi har ju faktiskt fått här ett önskemål av en lyssnare som tycker att vi har för snälla ämnen.
Ja, vi borde vara mer hardcore.
Vi borde ta upp de tuffa sakerna.
Okej.
Så därför måste ni skriva till oss de tuffa sakerna. Så tar vi, försöker vi nog tuffa till oss.
Vi tuffar till oss vidare då.
Nu blev vi lite rädda. Men alltså, jo, visst, det kan vara. Vi vill inte vara allt för huvud på sne och äppelkindade heller. Utan vi vill absolut gå till det som smärtar och berör på riktigt. Så skriv modigt till oss om vad som helst. Bara relationspodden@yle.fi.